Artikel 3, reportage. Ny bok om Anna Lindhagen, del 2. Då ska vi återigen stifta bekantskap med pionjären och Stockholmsprofilen Anna Lindhagen. Hon var en kändis på sin tid och Stockholmstidningarna bevakade till och med hennes hälsa när hon låg på sjukhus. I förra delen fick vi höra en del om hennes stundtals stormiga uppväxt. Nu ska vi gå in närmare på hennes yrkesliv och engagemang. Släktingen Susanne Lindhagen, som vi har hört tidigare här i tidningen, har skrivit en biografi om Anna Lindhagen, utkommen på stadens förlag Stockholmia.
Ja, då sitter jag återigen här med Susanne Lindhagen som då har skrivit en bok om Anna Lindhagen som hon faktiskt är släkt med. Den heter Pionjär och politiker i det tidiga 1900-talets Stockholm, en biografi. Och i förra veckan så pratade vi bland annat om Annas uppväxt i Stockholm som kantades av en hel del sorger. Hennes mamma gick bort när hon var 10 år ungefär. Och sen även hennes pappa då när hon var i övre tonåren. Men om vi då har kommit fram till Anna liksom där någonstans i 20-årsåldern och alla de här olika sakerna som hon gjorde genom livet. Vilken ände ska vi börja i, tycker du?
Ja, det är svårt därför att hon hade så förfärligt många järn i elden. Men jag kanske ändå ska börja med att berätta att hon till att börja med utbildade sig faktiskt till sjuksköterska. Vilket hon bara jobbade som en mycket kort period. Men större delen av sitt liv kom hon faktiskt att jobba som barnavårdsinspektör inom fattigvårdsnämnden här i Stockholm. Det var ett jobb som hon fick 1902 när hon alltså var drygt 30. Och det jobbade hon med sen resten av livet. Och det var liksom hennes dagliga värv att inspektera fosterhem bland annat. Så hon kom i kontakt med väldigt mycket fattiga miljöer och familjer som hade problem på olika sätt och vis. Hon hade redan som ung då när hon bestämde sig för att bli sjuksköterska så hon ville gärna arbeta för att lindra smärtan hos folk och arbeta med de förtryckta som hon sa.
Och vad tror du det engagemanget kom ifrån?
Ja, det kanske var ändå att hon själv hade haft det lite knepigt och hon var ju uppvuxen på Söder sin barndom växte hon upp på Söder och det var ju en fattig stadsdel då, riktigt, riktigt fattig. Och först när hon var i 8-årsåldern så flyttade de till det lite finare Östermalm. Så att hon hade ju upplevt de här riktigt fattiga miljöerna i Stockholm och hon, ja, som hon sen kom att ägna sig åt på många olika sätt och vis.
Mm. Och en kontrast till det kanske, eller inte, jag vet inte riktigt. Det är också det att hon kom in på det här med koloniträdgårdar och var en stor liksom förkämpe för det i de koloniträdgårdar som vi har i Stockholms stad idag.
Ja, absolut. Hon var ju inte den som hittade på det här med koloniträdgårdar, för när hon införde det, eller drog igång den här rörelsen 1904 i Stockholm så fanns det redan några få koloniträdgårdar. Det hade funnits både i England och Tyskland och Danmark. Men man kan väl säga att det hon gjorde var att göra det till en riktig folkrörelse. Och det var ju med en social baktanke att det var de här fattiga familjerna som bodde i Stockholms stenstad och den trånga stenstaden som skulle få möjligheter att komma ut i friska luften och att odla och på så sätt få ett litet tillskott till hushållet. Man skulle odla potatis och grönsaker och så vidare. Men det var viktigt att man odlade blommor också. Det var viktigt det här med skönheten. Att man skulle ha en vacker omgivning, det var viktigt för henne.
Och visst fanns det lite regler kring liksom vad man fick odla på kolonilotten?
Ja, man fick inte odla bara en sort. Så att det blev lite strid med en av kolonisterna 1913 tror jag det var. som det var en kolonist som hade odlat, bara odlat potatis. Och det fick man inte lov att göra. Fast där fick hon nog ändra sig, för att sen kom i och med första världskriget så var, blev det ju en väldig livsmedelsbrist och så vidare. Och ja, så att efter det så, så försvann den där regeln.
Mm. Och vi hoppar nu mellan hennes olika områden som hon gjorde mycket i livet också, Anna Lindhagen, och ska prata om fullmäktige. Stockholms stads fullmäktige. Idag är det ju självklart att det är ja, men ungefär lika många män som kvinnor, men den 1 april 1911 så stegade Anna Lindhagen in i fullmäktigesalen från första gången så att säga som ledamot. Hur märkvärdigt var det här?
Ja, alltså det var ju märkvärdigt. Kvinnorna fick ju inte rösträtt i riksdagen för 1921, men man, sen från 1910 så hade man möjlighet att under vissa förutsättningar komma med i stadsfullmäktige. Och hon hade hoppats att hon skulle komma med då 1910. Det var hennes önskan och ambition, men det gjorde hon inte. Men året därpå, alltså 1911, så blev hon alltså invald i stadsfullmäktige för Socialdemokraterna. Och då var hon en bland 5 kvinnor och 95 män. Så det var 100 personer i 100 stadsfullmäktige ledamöter då alltså. Så det var ju en mycket manlig värld som hon då klev in i.
Vad la hon motioner om?
Ja, det var väldigt, det var ju blandat, men mycket sociala frågor, mycket om kvinnornas, ensamstående mödrars rättigheter och barnen, att de skulle, barnens rättigheter, bättre bostäder, och hon engagerade sig mycket i stadsbyggnadsfrågorna också. Och att det var den allra första motionen som hon la fram var ju att man skulle ha de här gårdarna i stenstaden skulle planteras med buskar och träd och grönska, för att det var viktigt med grönska för människan. Då mådde man mycket bättre, menade hon. Och sen arbetade hon ju mycket, motionerade hon ju väldigt tidigt, redan 1913, för bevarandet av de här små stugor och täppor som finns runt om i stan. Alltså typ Åsberget och Vita bergen och så vidare, Skinnarviksbergen. Och det var ju många som betraktade som väldigt udda och excentriskt. För det var ju väldigt förfallna miljöer och dåliga bostadsmiljöer. Men hon hävdade ju bestämt att det var hemskt viktigt att bevara även de här fattigare bostadsmiljöerna för att vi skulle förstå vår historia i framtiden. Och det där höll hon på, det där kämpade hon för ända in i det sista, ända fram till sin död faktiskt. Men det kom ju dröja ända fram till på 50-talet innan de här områdena blev kulturreservat. Men man kan säga att vi har Anna att tacka för att många av de här miljöerna är kvar idag faktiskt.
Och fick hon gehör för sina motioner? Gick de igenom?
En del gick igenom. Men som sagt var långt ifrån alla. Och det var många som tyckte att just det här med de här små stugorna på Åsbergen och så vidare. Att det var ju bara skräphus som kunde rivas. Och det var ju naturligtvis en del som revs också under årens lopp. Nej, men hon fick ju, mötte väl både, upplevde både segrar och motgångar under årens lopp i fullmäktige där hon satt fram till 1923.
Och fullmäktige är en av de sakerna som hon var engagerad i. Också i skönhetsrådet är väl också viktigt att nämna i det här sammanhanget. Det tar vi en annan gång, för nu tänkte jag att vi skulle prata om ett kapitel som heter Ohälsan och kärleken. Och du skriver där att det här är inte riktigt utforskat vad gäller Anna Lindhagen.
Nej, det är ju ingen som har gett sig på det. Och jag visste ju heller egentligen ingenting om hennes privatliv när jag satt igång med det här. Men genom en av hennes dagböcker som jag har haft glädjen att läsa och lite brevsamlingar så har jag kunnat få lite kläm på. Och även det material som finns i stadsarkivet som ju är ju drygt 5 hyllmeter stort, Anna Lindhagens samling, så har jag ju fått lite kläm på hur hon hade det privat. Och det var ju inte alltid så roligt. Alltså trots att hon ju ständigt var i farten och träffade människor oavbrutet i olika sammanhang så skriver hon i sin dagbok att hon känner sig som en öde öken, ensam som i en öde öken. Och hon kände sig väldigt ensam. Hon var ju ogift och hade inga barn, men längtade nog efter en relation. Som hon hade några relationer i sitt liv, men inte kanske så lyckosamma.
Och mådde en hel del psykiskt dåligt också?
Ja, det gjorde hon definitivt. Och gick hos olika läkare och fick behandling. Bland annat hypnos. För hon hade ångest och svårt att sova och så.
Men var det här liksom priset hon betalade för allt det här engagemanget? Jag tänker att om man liksom ger väldigt mycket av sig själv och sin tid så kan det ju på något sätt slå tillbaka också.
Ja, så kan det ju vara. Samtidigt så har jag ju förstått att det här spåren av psykisk ohälsa, det fanns i släkten. Så det kanske satt lite i generna. Men att den här ensamhetskänslan var naturligtvis jobbig, samtidigt som hon då ständigt hade människor omkring sig.
11 maj 1941 så dör hon 71 år gammal av en hjärnblödning. En statsmannalik begravning, skriver du i boken att hon får.
Ja, det var mitt intryck i alla fall. Den refererades ju i tidningarna och det var en procession med kistan, med häst och vagn som gick då från Fjällgatan där hon bodde sina sista år ut till Skogskyrkogården där begravningsgudstjänsten var. Och det var fanbärare och absolut fullsmockat Heliga Korsets kapell, det största kapellet där ute. Mm. Och sen begravdes hon ju på Norra kyrkogården i Solna där hennes far föräldrar låg. Mm.
Ja, så hon var ganska, eller väldigt känd då på sin tid här i Stockholm.
Ja, hon var en kändis, det får man ju lov att säga. Och när hon låg på sjukhus för blindtarmen så då refererar man, det fanns en liten notis i tidningen då, rapport från sjuklägren att nu ligger Anna Lindhagen på sjukhus och nu idag mår hon lite bättre och så vidare. Så att det var, alltså hon var verkligen en kändis, ja.
Idag då, i Stockholm, hur tar vi hand om minnet efter Anna Lindhagen, förutom din nyutkomna bok då?
Ja, jag tycker inte vi tar hand om henne särskilt väl egentligen. Hon har ju i och för sig fått en liten väg uppkallad efter sig i Eriksdalslundens koloniområde. Och sen finns ju Anna Lindhagens museum på Fjällgatan som hon själv startade, fast då hette det ju Stigbergets borgarrum. Det är vi som på senare år har börjat kalla det för Anna Lindhagens museum. Ett litet museum som visar hur en borgarfamilj bodde på 1860-talet. Men som ju vi gärna vill visa för att berätta om Anna Lindhagen också. Men annars så tycker jag att inte att vi tar hand om hennes minnen och vidare.
Mm. Vad kan vi lära från hennes liv då?
Ja, alltså hon är ju en förebild måste man väl säga. Hon var ju aktiv på så oerhört många områden och i frågor som än idag är aktuella. Fredsfrågan, hon var väldigt engagerad i frågan om vid andra världskriget, asylrätten, frågan om rätt till asyl för flyktingar och det här gröna engagemanget och stadsbyggnadsfrågorna. De är ju aktuella än idag och naturligtvis kvinnors och barns rättigheter. Det är ju, så att jag menar, vi har mycket att lära av henne tycker jag.
Det säger alltså Susanne Lindhagen som har skrivit en biografi om Anna Lindhagen. Den heter Pionjär och politiker i det tidiga 1900-talet Stockholm, som finns ute nu på Stockholmia förlag.